Vi ber tillsammans en gång till. Och Herre, vi ber att du ska samla alla spridda tankar, binda dem vid dig själv, Herre. Vi ber att du ska öppna ditt ord för oss så att vi får se mer av vem du är. Vi ber att ditt ord ska forma våra liv. Det ska få forma våra tankar, våra beslut, vilken inriktning vårt liv får. Jag ber att det ska få formas av ditt ord, av den du är. Öppna våra hjärtan för dig och ditt tilltal nu, Herre. Amen. Vi började i vår nya predikoserie förra veckan från Esra och Nehemja, som vi kallar det för återvända. Och Esra och Nehemja, då är ju två av de historiska böckerna i Gamla testamentet. De utspelar sig samtidigt som Ester, som vi predikade förra vintern. Och det som händer där händer ungefär 500 år före Kristus. Det här är de sista berättelserna i Gamla testamentet om Guds folks historia, om judarnas historia, innan Nya testamentet börjar. Böckerna ligger ju på det sättet i Bibeln, så att det är inte de sista böckerna i din Bibel innan Nya testamentet börjar, men det är de sista historiska böckerna. Sen kommer det profetböcker däremellan. Och några av de profetböckerna utspelar sig också på samma tid som Esra och Nehemja, Haggai och Sakaria, och mot slutet även Malaki. Och mellan de här berättelserna som vi nu kommer läsa och berätta tillsammans, så är det sen, kommer det sen en period på ungefär 400 år innan Nya testamentets historiska böcker berättar om Jesus och hans födelse, Johannes döparen och det som blir fortsättningen på historien. Så det här är liksom slutet på det. Och som Samuel sa förra söndagen, så har vi predikat under fyra vintrar, har vi predikat den ungefär den röda tråden, de stora liksom skeendena i Guds folks historia, när vi började med Exodus och uttåget ur Egypten. Och sen vidare under perioden med kungarna, som vi kallar för Game of Thrones. Och sen det senaste som vi predikade förra vintern, det kallade vi för exil. Och det handlade ju om när folket fördes bort i fångenskap till Babylonien. Och sen kom den persiska kungen och tog över. Så när vi, då är det en persisk regent när vi nu läser de här berättelserna. Och Samuel han berättade ju förra gången, när vi läste ju texten, om hur den persiska kungen fick en ingivelse av Gud att templet i Jerusalem skulle få byggas upp igen. Det templet som revs ner, och det var då en kung som hette Jojakin som togs i fångenskap, som fanns med på ett litet hörn förra vår förra predikoserie. Det templet revs ner, och nu ungefär 60 år senare så säger alltså en ny kung att de kan få återvända. Och de kan få bygga upp templet i Jerusalem igen. Och när man då läser Esra, så den första delen av Esra, då är det en som heter Zerubbabel som är huvudpersonen. Det är han som, och det här templet kom att kallas för Zerubbabels tempel sen, det som man byggde upp. För det var han som startade bygget av det här templet. Och Zerubbabel, han var barnbarn till den här kung Jojakin som hade tagits i fångenskap ungefär 60 år tidigare. Och nu är det hans barnbarn som får återvända och vara med och se att det här templet börjar byggas upp igen. Och lite så här faktakunskap bara om templet. Det första templet som man byggde långt tidigare, det kallar man ju för Salomos tempel, för det var Salomo som byggde det. Och det var alltså det som revs ner. Och sen byggs nu då Zerubbabels tempel. Och det templet, det byggs sen ut väldigt mycket av Herodes. Han som är kung precis när Jesus föds. Han dör några månader efter. Men det är Herodes tempel som det bygger på Zerubbabels tempel. Men i den judiska historien så räknar man att det fanns två tempel. För man tänker att det var Salomo och Zerubbabel, Herodes tempel. Fast det blev nästan som ett nytt tempel det som Herodes byggde. Så det är lite fakta så där om templet. Och templet, det var ju platsen där folket mötte Gud. Det var ju skärningspunkten mellan himmel och jord, dit man kom för att möta Gud och för att offra och få ta emot förlåtelse. Men när de får den här uppmaningen att återvända, så är det ju precis som Samuel också sa. Det är bara en liten del som gör det. Det är bara en liten rest av folket, en liten kvarleva av det stora folket som togs till fångenskap och som nu har splittrats upp. Det är bara en liten del av dem som väljer att återvända. Och det är den lilla delen som sen blir folket som finns där på plats och som lever där de här århundraden fram till att Jesus föds. Och vi ska nu läsa från Esra 3, 8 till vers 13 tror jag det är. Och det, ni kommer kunna följa med där om ni inte har det i era mobiler. Eller så. Och där står det så här. Andra året efter deras ankomst till Guds hus i Jerusalem, i andra månaden, påbörjades arbetet av Zerubabel, Shealtiels son, och Jeshua, Josadakas son, och alla deras landsmän, prästerna, leviterna och alla andra som kommit till Jerusalem från fångenskapen. De leviter som var 20 år och däröver satte de till att leda arbetet på Herrens hus. Jeshua och hans släkt och fränder och Kadmiel och hans söner, det vill säga Hodavias släkt, åtog sig gemensamt ledningen för dem som arbetade på Guds hus. Liksom Henadads söner och deras söner och ämbetsbröderna, leviterna. Jag borde liksom övat mer på namnen, kände jag nu här. När de som byggde hade lagt grunden till Herrens tempel steg prästerna i full skrud fram med trumpeter och leviterna, Asafs söner, med cymbaler för att lovsjunga Herren efter de anvisningar som getts av David, Israels kung. Under lovsång och tacksägelse prisar de Herren. Ty han är god, evigt vara hans nåd mot Israel. Och allt folket jublade högt och lovsjung Herren för att grunden till Herrens hus var lagd. Många av prästerna, leviterna och familjeöverhuvudena som var så gamla att de hade sett det förra templet grät högljutt. Men många jublade och ropade ut sin glädje för full hals så att det inte gick att urskilja gråten i det väldiga jublet. Folket jublade så högt att det hördes vida omkring. Vi stannade där. Vilken märklig scen som målas upp här. Hur de har lagt grunden till det nya templet. De spelar i trumpet och i cymbaler. Och folket jublar för full hals. Och utbrister i lovsång att Herrens nåd varar för evigt. Att Herren är god. Och samtidigt, de äldre gråter högljutt. De som har sett det förra templet, de gråter högljutt över det som de nu ser. Att det bara är den här lilla resten kvar, må hända. Att det aldrig kommer bli som det var förut. Vilka starka känslor som drogs fram i det här ögonblicket. Där gråten är hög men jublet ännu högre. Och det här blandas tillsammans. En känslostark och väldigt mättad stund och väldigt mättad scen. I den här skärningspunkten mellan jubel och gråt ska vi stanna upp idag. Jag tror att vi är kallade att lägga grunden till templet i just den skärningspunkten mellan jubel och gråt. Och jag tänker på tre olika platser där den där skärningspunkten finns för oss som kyrka idag. Tre platser där det här möts och där vi kallade att bygga Guds tempel. Och den första platsen jag tänker på, det är i världen, i den liksom hela jorden. För den här världens skull. När vi var på en missionskonferens i höstas, då sa Josefin Follsten som leder EFKs internationella arbete så här. Här i spänningsfältet mellan den jublande glädjen över vad Gud gör och det skriande ropet från världen. Här bor vi. Här är vi hemma. Spänningsfältet i världen mellan allt det Gud gör och det skriande ropet. En värld som är fylld av mörker, ondska, lidande, fattigdom orättvisor, miljöförstöring, sjukdom och smärta. Och samtidigt en värld där vi ser hur evangeliet om Jesus upprättar hela samhällen. Där frihet, hälsa, rättvisa, kärlek och godhet genomsyrar situationer där mörker har vänts till ljus i mötet med evangelium om Jesus. En sådan plats är Egypten. På landsbygden i Egypten lever cirka 40% av befolkningen under fattigdomsgränsen. Och där finns vi med, vi här i Johanneskyrkan. Vi finns med och stöttar ett arbete inom en organisation som heter Think and Do. De arbetar tillsammans med lokala församlingar. Och sedan de startade 1996, så länge har inte just vi här stöttat det arbetet, utan vi hakade på för ett år sedan ungefär. Men sedan de startade 1996 har 40 000 människor fått yrkesträning. Och 8 000 företag har startats med hjälp av mikrolån. Det är väldigt många familjer som har fått sina liv förvandlade. Som har gått från fattigdom till att få försörjning och mat på bordet. Egypten är ett land där sexuella övergrepp och trakasserier är väldigt vanligt och väldigt utbrett. Det drabbar en väldigt stor del av befolkningen. Think and Do har precis tagit fram ett undervisningsmaterial som handlar om barns rättigheter. Och där lyfter man också på denna frågan. Och det är en väldig utmaning i ett samhälle som är så präglat av heder och av skam. Men mitt där i kampen med de svåra frågorna så finns vi genom våra missionärer och våra samarbetspartner. Och när jag besökte Egypten för några år sedan så berättade man att aldrig tidigare så många muslimer blivit kristna som nu. Aldrig tidigare. I en del småsamhällen på landsbygden trängs åsnekärre gata upp och gata ner för att man har kommit in från landet för att komma till kyrkan och komma till gudstjänst. Samtidigt så hör vi ju gång på gång om hur det just i Egypten sker attentat mot gudstjänster och mot kyrkor där människor mister livet och blir skadade. Men där, mitt i spänningsfältet mellan glädjen över vad Gud gör och det skriande ropet, där är vårt hemma som Kristi kyrka. Där är vi kallade att vara. Där jubelropet blandas med gråt. Där är vi kallade att bygga Guds tempel. Den andra platsen, om vi tar det lite närmare. Först världen och sen zoomar vi in mot Sverige. Vi som sitter här, vi lever i Sverige. I Linköping. En del av oss har kommit hit ganska nyss. En del av oss är födda och uppväxta just här. Men här är vi nu tillsammans. Och när jag jämför situationen här med till exempel situationen i Egypten så är det väldigt olika. Vi lever inte i en tid och på en plats där många människor kommer till tro. Runt om i världen så växer ju kyrkan så att det knakar. Så är det ju. Det blir nya kyrkor varje dag runt om i världen. Men inte här. Då och då kommer människor till tro. Men den senaste perioden då kyrkan växte så det knakade här. Och då det verkligen påverkade kyrkan väldigt brett. Det var nog på 50-talet. Det är 60 år sedan. Det är ju nästan ingen av oss som är här inne som har varit med och upplevt det. Det är väldigt länge sedan. Då och då har det blossat upp sådana här mer lokala väckelser som vi kallar perioder när människor blir kristna. Till exempel så tror jag att det var en sån period någon gång på 90-talet ute i Askeby Örtomta som en del i vår församling kan berätta om. Då ganska många kom till tro. Men så där genomgripande när man verkligen ser att kyrkorna i bred front växer. Människor kommer till tro. Det var länge sedan det hände här i vårt land. Jesus hade en gång en liknelse om att så. Om att så ut så att Guds ord får börja växa och att det växer fram en tro i människor. Till exempel så återger Lukas den liknelsen i kapitel 8 och där står det så här. En man gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del på vägkanten och folket trampade på det och himlens fåglar åt upp det. En del föll på berghällen och när det hade kommit upp vissnade det bort eftersom det inte fick någon väta. En del föll bland tistlarna och tistlarna växte upp samtidigt och förkvävde det. Men en del föll i den goda jorden och det växte och gav hundrafaldig skörd. De senaste veckorna har jag gått och funderat på om man inte skulle behöva ha ett lite mer nordligt perspektiv på den här liknelsen också. Jag vet att det är lite förmätet att tycka att man behöver komplettera en liknelse som Jesus hade. Men jag har tänkt lite på ett annat perspektiv. Ett vinterperspektiv där marken är frusen och det är tjäle i jorden. Det finns ju vårsådd och det finns höstsådd. Man kan så både på våren och på hösten. Men det finns ingen vintersådd. Ingen ger sig på den galna idén att så på vintern när marken är helt hård och frusen. Men vad gör man då när våren aldrig kommer? När kylan pågår året om, år efter år. När det blivit permafrost. Det vill säga kärlen går aldrig ur jorden. Året om är marken kall och hård. När man börjar på allvar fundera om det kommit en ny istid. När missmod, besvikelse, hopplöshet och uppgivenhet är vår gråt. Är kyrkans gråt i Sverige. Vad gör man då? Samtidigt så upplever vi ju här Guds närvaro i våra liv. När vi möts i Johanneskyrkan, i våra husförsamlingar och till gudstjänst så ser ju vi att Gud rör vid våra liv. Vi möter Jesus när vi samtalar med varandra i husförsamlingen, i lovsången, i förkunnelsen, i nattvarden, i bönerna. Vi möter Jesus. Han rör vid våra liv. Vi ser att han helar och upprättar. Att han svarar när vi ber. Att han förändrar situationer. Han förändrar våra liv och våra hjärtan. Vi ser att det här är på riktigt. Jesus är på riktigt. Värmen, kärleken, gemenskapen. Det är ju det som är jublet i våra liv. Och där i det spänningsfältet. Där lever vi. I det karga och frusna Norden. I ett samhälle som ofta verkar helt ointresserat av Jesus. Och samtidigt i en varm församlingsgemenskap. Där tron är på riktigt. Och där vi får bära varandras bördor. Det är vårt hemma. Här är vi kallade att leva och tro och bygga Guds tempel. Och jag är övertygad om att vi också är kallade till den här galna grejen med vintersådd. Vi är kallade att trotsa väder och vind och bära ut våra frön till en frusen värld. Det är så vi nordbor får göra. Och det kommer en vår. Till slut kommer det en vår. Och då kommer våra frön sköljas ner i jorden av vårregnet. Och det kommer slå rot. Och det kommer börja spira och bära frukt. Vi är kallade att vara här. Det är vårt hemma och vi är kallade att hålla ut i det här spänningsfältet som är vårt. Men låt oss ta det ännu lite närmare. För detta spänningsfältet kan finnas i vårt eget liv. Denna skärningspunkten mellan jubel och gråt. Också genom din egen själ ska det gå ett svärd. Det fick Maria, Jesu mamma, höra. Jubel och gråt som trängs i samma hjärta. När man följer Marias liv så blir det så tydligt hur kärleken och glädjen över hennes son blandas med gråten över korsets lidande. Ibland blir det precis så verkligt och nära. Ingen av oss kan undgå livets smärta. Esra berättar att det var de äldre som grät. De som hade varit med och sett det Salomos tempel så vackert och mäktigt och som nu såg att det bara var en liten spillra kvar, en liten rest som var kvar. Kanske är det naturligt att när livet går så ser man mer och mer av bristerna och det ofullkomliga och smärtan. Kanske är det så det borde få vara i alla fall. Men allt för många barn och unga ser ondskan och lidandet i världen alldeles för tidigt och åldras för snabbt och får för stor insikt i livets mörka sidor. Samtidigt så kan ju livet vara så vackert och underbart. En vän att skratta med, någon att hålla i handen, ett barn som föds, vilket mirakel det är. Att få ta en varm dusch, att äta en god måltid, att få känna tillhörighet, värme och frid. När vi följer Jesus så är vi kallade till att våga se livet ärligt. Att våga se och ta emot både glädjen och sorgen. Vi är kallade att våga berätta om smärtan och besvikelsen. Dela besvikelse och nederlag med varandra och bära varandras bördor och gråta varandras gråt. Och vi är också kallade att kasta oss på Kristus, bygga våra liv på den fasta klippan, fortsätta glädjas över det goda i livet, att varje morgon tacka Gud för hans godhet och likt folket i den här berättelsen utbrista i lovsången, ty han är god, evigt varar hans nåd. Vi är kallade till att festa och fira, att jubla högt över Guds godhet. I denna skärningspunkten mellan glädje och sorg, också i vår egen själ, där är vi kallade att leva. Detta är vårt hemma. Vi, våra liv, våra kroppar, det är den helige andes tempel. Där ska Gud få bo. Den här mixen av glädje och sorg som folket stod i mitt där, den kan vi se på de här olika platserna när vi är Guds folk i den här världen. Låt oss tillsammans hålla ut. Låt oss tillsammans bygga hans tempel på de här olika platserna. Långt borta, nära och i vårt eget liv. Låt oss hjälpas åt att bära varandras bördor. Att jubla och gråta tillsammans. Att leva ärliga liv på den fasta klippan. Amen. Herre, tack att du är